إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لبير الله سبحانه وتعالى أتبل سيغنوس i dessa föreläsningar och göra dem nyttiga både för oss och för dem som lyssnar. Amen. Vi ska idag fortsätta och gå igenom slutet på surat An-Naba, vers 21 till vers 40. Och som vanligt så börjar vi med att lyssna på verserna från Koranen och sen så läser vi dem på svenska.
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الكافر يا ليتني كنت ترابا.
طيب. Vi gör som så att vi går igenom vers istället för att läsa allting från början. Vi pratade förra veckan om att Allah subhanahu wa ta'ala i den här suran tilltalar de icke-troende, de som förnekar domedagen och förnekar Koranen. Och att han sen använder bevis mot dem som de själva känner till. Skapandet av himlen och jorden, bergen, att han sänder ner regn och har skapat par av allting och så vidare. Att han som är kapabel till att skapa det här också har mycket lätt för att återuppliva människan och låta henne återuppstå på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala fortsätter sen och säger inna jahannama kanat mirsada. Allah subhanahu wa ta'ala börjar här och nämner vad som kommer att ske på domedagen då människan står inför två mål, antingen paradiset eller helvetet. Och han nämner vart förnekarna ska gå någonstans, de som förnekade sanningen, de som inte tror på domedagen och de som inte tror på Koranen. Inna jahannama kanat mirsada. Jahannam är sannoliken ett bakhåll som väntar förnekarna, de syndiga på domedagen. Jahannam är helvetets mest använda namn på arabiska. Så jahannam är ett bakhåll. Inna jahannama kanat mirsada. Och ordet mirsad kommer från rasada och det är att man ligger i bakhåll och väntar på fiender. Och på samma sätt har helvetet väktare som väntar på Al-Kuffar, att de ska komma in i elden. Och elden själv kan man säga är i bakhåll och kommer att straffa de icke-troende. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, hel min mazid, elden kommer fråga, finns det mer? Kommer jag få mer? Och elden har också krokar som kommer dra ner folk i helvetet. Och det har sagts i tafsir av Al-Baghawi att elden är ett bakhåll. Alltså, det finns en väg som alla måste gå till mot paradiset. Och alla måste gå förbi elden. Alla måste gå förbi elden. Och det nämndes också från Qatada och Al-Hassan att vissa kommer att räddas och andra kommer att stanna kvar. Och självklart, den som får se elden kommer bli ännu mer lycklig när han får gå till paradiset. Eller hur? Den som inte har sett elden. Att folk går förbi elden betyder inte att de kommer straffas i elden. Eller de går över elden betyder inte att de kommer straffas, men de får i alla fall se. Och sen säger Allah litagina ma'aba, en återvändsplats för överträdarna. Allah beskriver sen de som ska få gå till elden, litagina ma'aba, en återvändsplats för överträdarna. De som har överträdit gränserna genom att synda, att gå emot sändebuden, som Ibn Kathir nämner. Och det är el-kafirin, icke-troende. Så att tughyan på arabiska betyder att man går över gränsen. Och de här har då gått över gränsen och vägrat att lyda sändebuden. Så de förtjänar att gå till elden. Och det finns också en annan slags överträdelse, och det är alla synder som människan begår. De kan också leda människan till elden. Men de kommer inte att vara i elden i all evighet. Utan om de går in i elden så kommer de troende att tas ut. Och det är endast kuffar som kommer vara i all evighet i elden. Som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i nästa vers. La bithina fiha ahqaba. Däri kommer de att vistas i evigheter. Och ordet ahqaba kommer från huqub. Och det betyder en tidsperiod. Och det finns lite olika åsikter gällande hur lång den här tidsperioden är. Det har berättats från Abu Huraira och Ibn Abbas och andra att al-huqub är 80 år. Varje år är 12 månader. Och varje månad är 30 dagar. Och varje dag är 1000 år. Och Qatada, han sa, varje gång en huqub tar slut så kommer en ny. Och så det spelar ingen roll om den här perioden är några tusen år. Det betyder inte att när den tar slut så kommer de att tas ut från elden, utan då börjar en ny tidsperiod. Så det korrekta är att de kommer vara i elden i all evighet. Al-Kuffar. Och Al-Baghawi nämner hans tafsir från Murra, från Abdullah. Och om de säger Abdullah så brukar det vara Abdullah ibn Mas'ud. Han sa ett mycket hårt, eller ett mycket starkt uttalande. Då han sa, om folket av elden visste att de skulle få vara i elden lika många år som det finns stenar på jorden, så skulle de bli glada. Och om folket av paradiset visste att de skulle få vara i paradiset lika många dagar som det finns stenar på jorden, så skulle de bli ledsna. Det betyder att de i elden skulle få hopp att någon gång kommer det ta slut. Och de i paradiset skulle tro att någon gång så kommer de att tas ut, eller att de kommer att avvisas från paradiset. Men båda är eviga. Och Ibn Uthaymin säger att Koranen bevisar att dessa tidsperioder är oändliga. Oändliga, de har inget slut. Och han nämner tre verser gällande helvetet. En av dem är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Att de som framhärdar i förnekelse och orättfärdighet kan inte vänta förlåtelse av Allah och ingen vägledning utom vägen till helvetet. Där ska de förbli till evig tid. Detta är lätt för Allah. Surat An-Nisa 168-169. Allah säger också i surat Al-Ahzab: Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wa la nasira. Allah har förbannat förnekarna och han har en flammande eld i beredskap för dem. Där ska de förbli till evig tid, alltså för evigt. Och de ska inte finna någon som ger dem skydd eller någon hjälpare. Surat Al-Ahzab. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Och den som visar olydnad mot Allah och hans sändebud väntar helvetets eld, och i den ska han förbli till evig tid. Så Ahl Sunnah wal Jama'a är överens om att elden aldrig kommer att släckas. Den kommer brinna för evigt. Och det finns vissa som påstår att Ibn Taymiyyah säger att elden någon gång kommer att slockna. Men de lärda säger att om man forskar i hans uttalanden så finner man att han säger motsatsen. Okay. Och vissa andra säger att nej, det betyder de troendes eld kommer att slockna. Eftersom att de säger att de troende kommer inte vara i samma eld som Al-Kuffar. Och om alla kommer tas ut så finns det möjlighet att den här elden kommer att slockna, för ingen kommer vara i den. Det tillskrivs båda två. Först och främst Ibn Taymiyyah och även Ibn Al-Qayyim. Men i alla fall det korrekta är att elden kommer att finnas i all evighet. Och sen säger Allah Azza wa Jal: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghasaqa. Vad händer sen i den här elden? De ska varken få smaka något kallt där i eller någon dryck förutom skållhett vatten och iskallt var. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen att kuffar inte kommer smaka någonting som kyler ner dem. Eller de kommer inte få någonting som kyler ner dem. Och inte heller någonting som de kan svalka sig med. Ibn Taymiyyah, han säger att Allah subhanahu wa ta'ala förnekar här. Eller han säger att de inte kommer få någonting som kyler ner dem. Någonting som kyler ner deras kroppar. Och ingen drycka som kyler ner deras inre. Alltså magen. Varför? Och vi söker Allahs skydd från detta. Varje gång de söker eller de frågar efter någonting att dricka så kommer det bli så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوُجُوهُ بِئْسَ شَرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Och om de söker hjälp, alltså de söker dryck, då ska de få vatten hett som kokande olja som ska skolla deras ansikten. Vilken hemsk dryck och vilken ond murtafaq, viloplats. Och det sägs då här att när de lyfter upp den här skålen mot ansiktet så faller köttet bort runt munnen, för det är så otroligt varmt. Och sen säger sheikhen, okej, om, och det är ju så att det här nu bränner, skollar hela ansiktet, kommer det att gynna människan när han dricker det? När han får i sig det här vattnet? Allah subhanahu wa ta'ala svarar själv på den här frågan då han säger: وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Och där ska de få dricka skållhett vatten som sliter eller bränner sönder deras inälvor. Surat Muhammad, vers 15. Och den första versen fanns i Al-Kahf 29. Så när de väl får i sig vattnet så sliter det sönder eller det får deras inälvor att explodera. Och vad gäller den yttre eller kroppens yttre, så säger Allah subhanahu wa ta'ala om de icke-troende: خُذُوهُ فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Och ett rop ska höjas, grip honom och släpa honom rakt in i lågornas mitt. Häll sedan plågan av kokhett vatten över honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: Yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal-julud. Och skållhett vatten ska hällas över deras huvuden, vatten som ska fräta sönder deras inälvor och hud. Så i de här verserna finner vi, och det är surat al-Hajj 19-20, att personens både yttre och inre kommer att frätas eller brännas sönder av det här vattnet. فَإِنَّهُمْ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. Så de kommer inte få någonting som kyler ner dem eller släcker deras törst. Och Sheikhen, han säger att den som reflekterar över de hårda straffen som folket i helvetet får måste få sin tankeställare. Därför så sa vissa av Salaf: jag är förvånad över elden. Hur kan den som flyr från den sova? Och jag är förvånad över hur den som söker paradiset sover. Alltså vi försöker fly från elden, men vi sover. Vi försöker få paradiset, men vi sover. Så allting är på allvar. Och Ibn Kathir säger om de här versen: la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. De kommer inte i helvetet få någonting som kyler ner deras hjärtan. Och inte heller någon god dryck som de kan nära sig med. Förutom, och Allah subhanahu wa ta'ala lämnar här ett undantag: illa hamimen wa ghassaqa. Kokhett vatten och ghassaq. Och här, Allah subhanahu wa ta'ala nämner här: la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. De kommer inte få någonting som kyler ner dem och inte någonting att dricka. Abu al-Aliya, han säger att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde här två undantag. Vad gäller kylan så är undantaget att de får al-hamim. De får kokhett vatten. Och vad gäller al-sharab så kommer de få al-ghassaq. De kommer få dricka al-ghassaq. Och de säger i tafsir då, Ibn Kathir, att al-hamim, det är det vattnet som har blivit så varmt det kan bli. Det har nått toppen av hetta. Och al-ghassaq, det är vad som har samlats i helvetet av blodvar och tårar från deras sår, alltså de i helvetet. Och det är så otroligt kallt att man inte ens kan dricka det. Och det är så otroligt äckligt och ruttet. Nej, kallt. Och det är det de säger här, att de kommer få kokhett vatten som man inte kan dricka. Men ändå kommer de dricka det och det kommer slita sönder deras mage. Och sen på det så får de också iskallt rasaq, blodvar och tårar och sårvar och så vidare. Som är iskallt, som man inte heller kan dricka, men det kommer också att förstöra deras inre. Och det är så otroligt ruttet och äckligt. Och sen säger Allah, gällande de här människorna som får det här straffet: jazaa'an wifaqa. En passande belöning för deras onda handlingar. Allah azza wa jall är rättvis. Han gör inte zulm. Han förtrycker inte någon människa. Alla får vad de förtjänar. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att straffa kuffar i enlighet med deras synder. Inte bara det, Allah subhanahu wa ta'ala varnade också kuffar i det här livet att om ni inte blir troende så kommer ni få det här straffet. Så de har ingen annan än sig själva att skylla. Och Muqatil, en från Salaf, han sa om den här versen: وافق العذاب الذنب فلا ذنب اعظم من الشرك ولا عذاب اعظم من النار. Att straffet överensstämmer eller är i enlighet med belöningen eller med synden. De får straff i enlighet med den synden de har gjort. För det finns ingen synd som är värre än kyrk. De gjorde kyrk. Och det finns heller inget straff som är värre än elden. Så straffet de får förtjänar de. För de har begått den största synden och då får de det största straffet. Och Sa'di säger i hans tafsir att de förtjänar det här straffet. De förtjänar det här hårda straffet baserat på de gärningar som de har gjort som har lett dem till det här straffet. Och Allah subhanahu wa ta'ala förtrycker inte någon. Han gör inte dhulm mot någon. Men det var folk som förtryckte och gjorde fel mot sig själva. Och sen nämner Allah vad de här människorna har gjort för synder för att förtjäna det här straffet. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Nästa vers. De förväntade sig sannoliken ingen redogörelse. Det här var en av de sakerna de gjorde. De gjorde kyrk, de gjorde synder. Och de förväntade sig ingen redogörelse. Sa'di han säger, ej, de trodde inte på återuppståndelsen. Och att Allah kommer att belöna människan med gott och ont. Så därför struntade de i att agera och att handla för nästa liv. Alltså, de trodde att det här livet skapades som ett skämt. Skoj, utan anledning. Och därför gjorde de vad de ville. Och det är precis det som kuffar gör idag. De säger man lever bara en gång. Vilket betyder att du kan göra exakt vad du vill. Men det är batil. Och sen nämner Allah en till sak som de gjorde. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابَ. Och de vägrade helt att tro på våra tecken och de bevis som Allahs sändebud kom med. Och här nämner folket att tafsir att de helt klart och tydligt förnekade de här tecknen och de här bevisen och var högmodiga och vägrade att acceptera dem. Och ni vet också att Allah subhanahu wa ta'ala gav Al-Kuffar massor med bevis och han gör det fortfarande. Uppenbarelser, han har sänt profeter och han visar folktecken i skapelsen. Och sen säger Allah wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba. Och vi har medräknat allting i skrift. Sa'di han säger allting står nedskrivet. Vare sig det är lite eller mycket. Gott eller ont. Allt står nedskriven i en text. Alltså Al-Lawh al-Mahfuz. Boken som Allah subhanahu wa ta'ala skrev innan han skapade allting. 50 000 år innan han skapade allting. Så skrevs allting ner i Al-Lawh al-Mahfuz. Och så säger sheikhen så Al-Mujrimun. Dessa syndare. Dessa syndare ska inte tro att vi kommer att straffa dem för synder de inte har gjort. Och de ska inte heller tro att någon eller något av det de har gjort kommer att glömmas bort. Vare sig det är en atoms vikt. Ingenting kommer att glömmas bort. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَوُضِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Och boken där deras gärningar står ska läggas fram. Och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll. Och du får höra deras rop. Vi är förlorade. Vad är detta för bok som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser? I den ska de återse alla sina handlingar. Men din herre ska inte göra orätt mot någon. Så den här versen omfattar att Allah subhanahu wa ta'ala har skrivit ner allting i Al-Lawh al-Mahfuz. Och den omfattar också det som änglarna skriver ner. Vi har en på höger sida och en på vänster sida som skriver ner våra goda och våra onda gärningar. Och sen kommer människan på domedagen att få den här skriften i sin högra hand eller bakom sin rygg i sin vänstra hand. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Dhuqu falan nazidakum illa 'adaba." Så smaka, för vi kommer ej att utöka något för er utom straffet. Det vill säga, smaka frukterna av era onda gärningar. Och Ibn Kathir nämner från Abdullah ibn Amr att han säger: Allah subhanahu wa ta'ala har inte sänt ner någon vers gällande eldens folk som är hårdare än den här versen. För dem alltså. Varför? فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Så smaka, för vi kommer ej att utöka något för er förutom straffet. فَإِنَّهُمْ فِي مَزِيد مِنَ الْعَذَابِ أَبَدًا. Deras straff kommer alltid att öka. Och Ibn Uthaymin, han säger att det här är som en förnedring i hana och taubih till kuffar. Han förnedrar dem. Och det sägs till folket av elden: ذُوقُوا الْعَذَابِ. Smaka straffet i härneten. Som en förnedring kommer man säga det. فَلَنْ نَرْفَعُهَا عَنْكُمْ. Vi kommer inte att ta bort det här straffet. Och vi kommer heller inte att nukhaffif, att göra straffet mindre. Och vi kommer inte heller att låta straffet vara som det är. Utan vi kommer att öka det. I all evighet kommer straffet bara bli värre och värre. Så därför säger vi så att det här är den värsta och den hårdaste versen för folket i elden. Och sen nämner Allah motsatsen: inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Att de gudfruktiga ska säkerligen få en seger i glädje. Och Koranen, den är mathani. Den nämner motsatser. Om den nämner, och det här nämner Ibn Uthaymin, att då Allah subhanahu wa ta'ala nämner al-mujrimin, de kriminella, al-kuffar, så nämner han också vart de gudsfruktiga ska gå någonstans. För Koranen, den är mathani. Om Allah nämner straff, nämner han också belöning. Och om han nämner belöning, nämner han straff. Om han nämner folket av gott, nämner han också folket av ont. Om han nämner sanningen, nämner han också vad som är falskt. Så den är mathani. Den nämner alltid de här två motsatserna. För att människan ska vara mellan khauf och raja. Människan ska alltid ha hopp och fruktan. Och sen pratar sheikhen om att man ska inte låta någon av de här två övervinna den andra. Det ska vara balans mellan hopp och fruktan. Människan måste alltid ha en balans mellan de här två. Varför? För om man har för mycket hopp, då kommer människan att känna sig säker från Allahs straff. Man säger: Allah är rafur rahim, jag behöver inte be, jag behöver inte göra någonting. Alla kommer inte straffa mig. Alla går till paradis. Och det här är fel. Inte bara fel, det är en kabira, det är en stor synd. Och om man har för mycket khauf, för mycket rädsla, då kommer han att misströsta Allahs rahma. Och tro att Allah subhanahu wa ta'ala inte förlåter människorna för deras synder. Vilket också är en stor synd. Så människan ska vara mitt emellan. Som de lärda säger, som en fågel. Al-khawf är en vinge och raja är en annan vinge. Som ger balans till fågeln. Om en vinge är större eller blir sjuk eller vad säger man, bryr sig eller någonting, så kommer fågeln att störta. Och samma sak är det med människan. Att han måste ha balans mellan al-khawf och raja. Mellan hopp och fruktan. Och så ska människan också vara när han läser Koranen. Han ska läsa Koranen med hopp och med fruktan. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen: inna lil muttaqina mafaza. De gudsfruktiga ska säkerligen få en segerglädje. Qatada, han säger: mafazan minan nar ila al janna. Och Mujahid säger liknande: de kommer få en räddning från elden till paradiset. Och det här, det är det största målet. Och det är också den största belöningen i paradiset. att man har räddats från elden. فَمَ زُهْزِي عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ, som alla säger. Att den som räddas från elden och tas in till paradiset, han har fått seger, eller han har fått framgång. Och det här är för al-muttaqin, de gudsfruktiga. Och Sa'di säger att al-muttaqun, de gudsfruktiga, det är de som fruktade Allahs vrede genom att lyda honom och att hålla sig borta från hans synder. Det är de som kommer få al-mafaz. De kommer få seger och räddning från hans straff, från hans eld. Och det här är deras seger. Så vilka är det som får gå till paradiset? Ja. Al-muttaqin, de gudsfruktiga. Och vilka är al-muttaqin? Där måste ni hänga med nu. Vilka är al-muttaqin? De som har taqwa, självklart. Och vad gör de för någonting?
Håller sig borta från haram och håller sig nära det som är haram.
Nej, de gör det de är beordrade med och håller sig borta från det som de är förbjudna med. Och det största som människan är förbjuden ifrån är kyrk. Så de håller sig till tawhid och håller sig borta från kyrk. Håller sig till lydnad och håller sig borta från alla andra synder. Så gott de kan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala vad de här människorna kommer att få, eller muttaqin. Och vi ber Allah att vi ska vara bland dem. Hada'iq wa a'naba. Mäktiga parker och vindruvor. Ibn Kathir, han säger basatin. Basatin, alltså det är trädgårdar. Från, med palmträd och andra träd. Och Ibn Uthaymin säger att Allah subhanahu wa ta'ala säger här mäktiga parker, alltså med träd och vindruvor. Fast vindruvor är ju ett träd. Så varför nämner alla vindruvor för sig själv? Och låter det inte omfattas av de här trädgårdarna? För de säger att vindruvor var det bästa som fanns på den tiden. När Koranen nedsändes var de bland de bästa av frukter. Så i paradiset finns det olika frukter, olika sorter. Olika dofter och olika smaker. Som Ibn Abbas radiyallahu anhuma brukade säga. Att i paradiset finns ingenting annat av vad som finns i det här livet förutom namnen. För ni vet, Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen att det finns inab, rumman, zaytun. De här sakerna finns i paradiset. Men vad är det enda? Liknelsen, det är namnen. Men de skiljer sig i utseende och i smak. Och vi har haft föreläsningar om paradisets frukter. Vi ska se att de är mjuka som smör. De har inga kärnor. Varje tugga du tar så kommer det komma en ny smak. Varje gång frukten tar slut så kommer den att det kommer komma en ny. Du bara tänker på en frukt så kommer en klase nära dig. Och ni känner till hadithen då profeten alaihissalam bad salat al-Khusuf och Allah subhanahu wa ta'ala visade honom paradiset och helvetet. Och när han såg paradiset framför sig så sträckte han sig för att ta någonting. Och sahaba såg det här, men de såg inte vad som var framför honom. Så sa de efter bönen, vad var det du gjorde för någonting? Då så sa han, jag tänkte ta en klase vindruvor från paradiset. Men om jag skulle ha tagit den, då skulle ni ha ätit ifrån den så länge dunja finns kvar. En klase vindruvor skulle räcka så länge dunja finns kvar. Så namnen överensstämmer, men verkligheten överensstämmer inte. Därför finns det saker i paradiset som man aldrig har sett, aldrig har hört och inte kan föreställa sig. Och sen säger Allah wa kawa'iba atraba. Och jämnåriga kawa'ib. Allah subhanahu wa ta'ala pratar här om paradisets kvinnor, hurl'in, de vackra jungfru kvinnorna med stora ögon. Vackra och sköna ögon. Och det sägs att de är kolsvarta och kritvita. Alltså de har de här två färgerna. Och det är alltså så vackra, de är så vackra de kan bli. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här wa kawa'iba atraba. Och kawa'ib är plural av ka'ib. Och det betyder ung kvinna med fasta och runda bröst. Och vissa av salaf sa som granatäpplen. Och de säger då att det är bröst som aldrig kommer att hänga. Utan de kommer alltid vara fasta och runda. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också här atrabe. Och Sa'di han säger el-atrab, det är de som är jämnåriga. De har samma ålder som deras man. Och också att alla hur al-ayn är jämnåriga. Nämner vissa i tafsir också. Att ingen är yngre och ingen är äldre. Så att det ska finnas någon som helst av en sjuka. Eller att mannen ska föredra någon framför någon annan på grund av ålder. Utan alla är jämnåriga. Och Sheikhen säger sen att för det vanligaste är att atrab vad gäller jämnåriga förhållanden, att de är mer kärleksfulla. Att man då har lättare att komma överens och det är bättre mu'ashara, samlevnad mellan parterna. Och den åldern de kommer att vara är 33 år, säger Sheikhen. Och det är den bästa åldern som finns där man är ung, shabab. Och det här är bara en eller två beskrivningar av paradisets kvinnor. Men det finns också mycket återberättat i sunna och i andra ställen i Koran. Wa ka'san dihaqa, och en full kopp. Ibn Abbas säger tafsir på dihaqa är att koppen är full. Och Mujahid han säger att koppen kommer alltid att fyllas, eller det kommer alltid komma nya koppar, mutatabia. Och det sades också i tafsir safia att det är en ren dryck. Och som vi sa innan att det finns ingen motsägelser i de här tre, utan koppen kommer alltid vara full, man kommer alltid ha något att dricka. Man kommer alltid få något nytt att dricka och det kommer alltid vara rent. Och Ibn Uthaymin han säger att det som verkar gälla här det är el-khamr, att koppen är full med khamr, med paradisets vin. Men det kan också vara något annat, säger Sheikhen, för det finns ju mycket saker att dricka i paradiset som alla nämner i surat Muhammed, de här fyra floderna med mjölk, honung, vatten och vin. Och det finns också zanjabil, walkafur, warahiq al-makhtum. Det finns många drycker i paradiset. Och sen säger och sen när Allah subhanahu wa ta'ala nämner det här, så ni vet i dunya, om en person lever lyckligt, han har ett slott, vackra trädgårdar, han har allt han vill ha. Men hans dag kan förstöras av att någon kommer och säger någonting dåligt, eller hur? Hela hans dag kan gå åt skogen. Att han träffar någon dålig människa som säger någonting fult. Eller han ser någonting som han inte tycker om. Och Allah subhanahu wa ta'ala vet att det här finns i dunya. Men kommer i den här versen att förneka det? Att det finns i paradiset. La yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba. Där kommer de varken att höra onyttigt prat eller anklagelser för lugn. Och Ibn Taymiyyah säger de kommer inte att höra lagw. Och lagw, det är al-kalam al-batil alladhi la khayra fihi. Det är onödigt prat som det inte finns någon nytta i, eller ja, det är samma sak. Det är då onödigt tal utan nytta. Wala kidhaba. Folk kommer inte heller att ljuga i paradiset och de kommer inte heller att anklaga varandra för lögn. Paradisets folk ljuger inte och anklagar inte heller varandra för lögn. Varför? För de är på surr, de är på troner mitt emot varandra och Allah har tagit bort allt hat från deras hjärtan. och de är bröder. Och Ibn Kathir nämner också att det är Darussalam, fredens hem. Och allt tal i Darussalam, det är salim, det är gott, det är fredfullt. Och det är fritt från naqs, från all slags defekt. Så folket i paradiset kommer inte att tala syndfullt, som det nämns i en annan vers, ta'thimen. Och de kommer inte heller att ljuga eller prata tomt prat. Varför? För det här är egenskaperna som folket av elden har. Som Allah, som det nämns i vissa verser, att det är eldens invånares egenskaper. Och profeten alaihi wasallam, han sa också: tala sanning, för sanning leder till fromhet, och fromhet leder till paradiset. Och en man fortsätter att tala sanning tills att han skrivs hos Allah som en sanningsenlig siddiq. Och jag varnar er för lugn, för lugn leder till synd, och synd leder till elden. Och en person fortsätter att ständigt ljuga och skrivs ner av Allah som en lugnare. Så rådet är att vi alla alltid talar sanning. Som profeten sa i en annan hadith, han beordrade Abu Dharr att alltid säga sanningen även om den är besk. Och Allah säger i Koranen: ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin. Och ni som tror, frukta Allah och var bland de sanningsenliga. Var bland de som alltid talar sanning och de uppriktiga. Och sen säger Allah: jaza'an min rabbika ata'an hisaba. En belöning från din Herre och en tillräcklig gåva. Och vi tänkte här läsa vad Sa'di säger. Och här: jaza'an min rabbika ata'an hisaba. En belöning från din Herre och en tillräcklig gåva. Ata'an hisaba betyder tillräcklig. Att folket inte kommer att önska sig någonting annat efter att de har fått belöningen från Allah subhanahu wa ta'ala. Och jaza'an min rabbika, belöning från Allah. Den här belöningen ger Allah människor som en nåd från han själv. Inte att han är skyldig människorna någonting. Utan allting som vi får av Allah, det är med hans nåd. Och sen säger Allah: Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Från Herren över himlarna och jorden samt allt som finns däremellan. Ar-Rahman, den nådrike, de är ej kapabla att tilltala honom. Sheikhen säger att den som har gett dem dessa gåvor, det är han som är Herren över himlarna och jorden. Han som har skapat dem och styr dem. Ar-Rahman, han vars barmhärtighet omfattar allting. Han har tagit hand om dem och varit barmhärtig mot dem och varit snäll mot dem tills det att de fick den här belöningen de har fått. Och sen, och han nämner också hans adama, hans storhet, hans herravälde på domedagen, och att allting kommer, eller alla kommer att vara tysta på domedagen, och ingen kommer att prata förutom den som Ar-Rahman ger tillåtelse. Illa man adhina lahu Ar-Rahman wa qala sawaba. Så ingen kommer att tala förutom med de här två villkoren. Att han får tillåtelse från Allah och att det han säger är rätt. Och det sades i tafsir, sawaba, tawhid. Att han talar med tawhid. Och vi kommer komma till den, inshallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Att en dag då en ruh och änglarna, och en ruh är Jibril, och änglarna ställer sig i rader, då talar de inte förutom den som den nådrika tillåter, och denna säger det som är rätt. Och det som är rätt, vissa av mufassirin säger, det är tawhid. Och det som är sant fromhet, att vara stadfast på religionen. Och det är profeterna och de rättfärdiga. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. Det kommer att vara den sanna dagen. Låt därför den som vill ta den väg som leder tillbaka till hans herre. Och han nämner om Ibn Kathir يوم الحق, den sanna dagen, alltså den dagen som inte finns någon tvekan om. Den kommer att komma utan tvekan. Låt därför den som vill ta den väg som leder tillbaka till sin herre. Här uppmanar Allah subhanahu wa ta'ala människorna att vända sig tillbaka till Allah. Att den som gör kuffer ska bli muslim. Och att den som syndar ska göra tauba från sina synder. Och Sheikh Sa'di han säger ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ, sanningens dag då folk inte kommer att ljuga, eller ingen falskhet kommer att finnas på den dagen. Och ingen kommer att kunna ljuga på den dagen. وَيَقُومُ الْرُوحِ, och Ruh, alltså ängeln Jibril, kommer att stå soffen i rader med de andra änglarna. خَادِعِينَ لِلَّهِ, undergivna till Allah. Och ingen kommer att tala förutom med Allahs tillåtelse. Och sen när Allah subhanahu wa ta'ala har uppmanat och varnat, uppmanar han människan till att vända sig tillbaka till Allah. فَمَنْ شَاءَ تَخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبَ. Låt han då göra goda gärningar och tala sanning som kommer att gynna honom på domedagen. Och sen säger Allah إِنَّ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Vi har säkerligen varnat er för ett nära straff. Den dag då en man ska få se allt hans händer har uträttat, och förnekaren säger då, ack om jag bara vore jord. إِنَّ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. Vi har säkerligen varnat er för ett nära straff. Att domedagen är nära. Och Ibn Uthaymin säger att även om domedagen skulle vara om 1 miljon eller flera miljoner år, så är den ändå nära. Varför? För när människan dör så börjar hans nästa liv. Och vi kommer alla att dö inom en snar tid. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Den dag då en man ska få se allt hans händer har uträttat. Som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شَرٍ مِنْ سُوءٍ وَتَوَدُّ لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Att den dagen då människan kommer att få se allt ont, eller allt gott han har gjort, och allt ont, och han kommer önska att det vore ett långt avstånd mellan honom och detta. Som Allah också säger, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. De kommer finna allt de har gjort framför dem. Och det också nämns i en hadith att människan kommer på domedagen att inte ha någon medlare mellan sig själv och Allah. Allah kommer tilltala honom direkt. Och han kommer att kolla till vänster och till höger. Och han kommer inte se någonting annat än eld. Och han kommer kolla framför sig och kommer inte se någonting annat än det han har gjort. Så frukta elden om det så är med en halv daddel. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Och förnekaren, eller kafir, han säger ack, om jag bara vore jord. Och här nämner folket av tafsir att det finns två förklaringar här. Antingen så kommer han att när han återuppstår på domedagen och när han ser Allahs straff och ser sina onda gärningar som änglarna har nedtecknat, då kommer han önska att han aldrig skapades. Att han bara var jord. Och andra säger nej. Det betyder att när Allah subhanahu wa ta'ala dömer mellan djuren på domedagen, som du har nämnt i en hadith, att det kommer vara total rättvisa på domedagen. Till och med bocken som har stångat ett djur utan horn kommer att få igen på domedagen. Allah kommer ge horn till bocken som inte hade horn, och han kommer få stånga tillbaka. Och sen kommer de att bli sand eller jord. Och det är då Al-Kafir kommer att önska att han också kunde bli jord. Wallahu ta'ala alam, han kommer att, någon av de här i alla fall, Al-Kafir kommer på domedagen att önska att han vore jord. Och här slutar den här suran. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss framgång och sända frid och välsignelser över profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum.